Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tänkte att vi idag skulle stanna inför den gamla testamentliga texten från Jesaja 2. Och vi läser från vers 2 till 5 i Jesu namn. Det ska ske i den yttersta tiden att bergen med Herrens hus ska stå fastgrundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit, många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folk och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Herre, inskriv dessa ord på allas våra hjärtan. Amen. Temat för 13-dagen är, som vi hörde, Jesus, världens ljus. Vid första anblicken så verkar inte denna text vara speciellt lämpad för den överskriften. Vad har denna text egentligen att göra med att Jesus skulle vara världens ljus? Men texten, den talar ju om hur undervisning ska gå ut från Sion, hur Herrens ord ska gå ut från Jerusalem. I Bibeln liknas Guds ord ofta vid ett ljus som lyser i världens mörker. Vi kan till exempel tänka på den kända psalmversen från psalm 119. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Eller i ordspråksboken står det: ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Under profeten Jesajas tid hölls detta ljus, Guds ord och Guds lag, inte i ära av så många. Det berättas i kapitel 8 om hur man istället sökte efter ett annat ljus för att orientera sig här i världen. Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar. Men detta ljus, om man nu kan kalla det så, kan på inget sätt ersätta det ljus som Guds ord ger, får vi veta. Det är lite som det vi sjöng i vår svarsvers, att söka något bättre här, oklok, fåfäng, möda. Och Jesaja utbrister: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Och så uppmanas folket genom profeten Jesaja till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen gryning för dem. Det är alltså bara Guds ord som kan lysa upp natten. Och det var verkligen natt under profeten Jesajas tid. Det står: se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. Vi är utkastade i djupaste mörker, heter det slutorden i det 8:e kapitlet. Och varför då? Jo, för att man inte ville rådfråga Gud och hans ord, utan istället vände sig till andebesvärjare och spåmän. Men så kommer någonting typiskt för Jesaja. Han avslutar det 8:e kapitlet med orden: se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. Men redan i nästa vers kommer evangelium. Denna växling som är så typisk för Jesaja-rollen. Här kommer evangelium strax på, det goda budskapet. Men det ska inte vara nattsvart mörker, det ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och sedan då följer då den där underbara utsagan om barnet som en gång skulle födas. Han som skulle vara under rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Och i Matteus 4 får vi sedan veta att denna profetia, Jesaja, gick i uppfyllelse när Jesus bosatte sig i Kapernaum, det som Ola var inne på i sin julpredikan. Och när Jesus i Kapernaum och i Galileen började predika, omvänd er, himmelriket är nu här. När Jesus flyttade till Kapernaum så flyttade himmelriket dit med honom. Men det gällde inte bara Kapernaum eller enbart Galileen, utan överallt dit Jesus kom, kom också ljuset. Men Jesus kom ljuset till världen, som Johannes skriver om Jesus. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Och så kom Jesus och började predika, omvänd er, ty himmelriket är nära. Och efter en tid sände han ut sina lärjungar att predika samma evangelium för de förlorade fåren av Israels hus, som han själv hade predikat. Guds rike är nära, eller Guds rike är nu här. Och de skulle bota sjuka och uppväcka döda. De skulle göra spetälska rena för att bekräfta ordet som de predikade. Och efter sin uppståndelse sände han ut sina lärjungar i hela världen med befallningen att de skulle gå ut och predika omvändelse och syndernas förlåtelse i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Och det skulle börjas i Jerusalem, det var ingen tillfällighet. Utan det skedde för att det var utlovat genom profeten Jesaja i vår predikotext. För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Undervisningen skulle alltså i den yttersta tiden utgå från Jerusalem. Nu kan vi fråga oss, lever vi i den yttersta tiden? Utgår den rätta undervisningen från Jerusalem också idag? Eller vilken tid är det som profeten talar om? Och vilket Jerusalem? Vi har redan sett hur profetian i Jesaja 8 om ljuset som skulle komma till Galileen gick i uppfyllelse. Och vi har sett hur profetian om att undervisningen skulle gå ut från Jerusalem gick i uppfyllelse. Det är ju det som apostlagärningarna handlar om. Och i Hebreerbrevet sägs det, i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Här kontrasteras profeternas tid mot författarens egen tid, alltså författaren till Hebreerbrevet. Den sista tiden. Det här brevet skrevs någon gång mellan Jesu himmelsfärd och Jerusalems förstöring år 70. Troligen omkring år 60 efter Kristus. Då levde man i den sista tiden. I den tid som profeten talar om. Nu, drygt 1950 år senare, pågår fortfarande den sista tiden. Paulus skriver om detta till Timoteus i det andra brevet. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Sådana ska människorna alltså vara i de sista dagarna, i den sista tiden eller i den yttersta tiden. Sådana är människorna i vår tid, kanske i högre grad än någonsin tidigare. Så vi lever förvisso i den yttersta tiden, i den tid då undervisning enligt löftet skulle gå ut från Jerusalem. Den tid då alla hedna folk skulle strömma till Sion, till Jerusalem, enligt vår predikotext. Men händer sådant faktiskt i vår tid? Är Jerusalem, det geografiska Jerusalem, huvudstaden i staden Israel, verkligen ett centrum för den sanna gudsfruktan idag? Är det därifrån missionsarbetet administreras också i vår tid, precis som det var under apostlarnas tid, visst under den första tiden? Är dagens Jerusalem platsen där hedningar i stora skaror kommer i kontakt med kristen tro, där de får höra evangelium om Jesus Kristus? Nej, vi vet att så inte är fallet. Israel av idag är en sekulär stat, och det är ingalunda något centrum för sann kristen tro. De flesta judar är sekulära och bryr sig varken om gamla testamentet och än mindre om det nya, det som talar om hur deras messias kom till jorden för 2000 år sedan. Folket lever fortfarande i mörker och dödsskugga. Hans egna har fortfarande inte i några större skaror tagit emot honom, även om det hela tiden händer att också judar blir kristna, det vill säga kommer till tro på Jesus och blir döpta till honom. Men inte ser vi i någon större utsträckning Jesajas profetia gå i uppfyllelse i det geografiska Jerusalem i vår tid. När Jerusalem måste syfta på någonting annat, kanske det måste förstås bildligt. Och sen hade vi också i vår predikotext det här med berget, med Herrens hus, som skulle vara högst bland bergen. Det här berget kallas också för Sions berg. Och det låg ursprungligen utanför, strax utanför den gamla stadsmuren. Men det har under åren flyttat omkring lite, det här begreppet, att när Salomos tempel byggdes så började man också kalla tempelberget för Sions berg, eftersom det var det finaste begreppet man hade. Och det skulle förstås förknippas med templet. I vår text stod det att denna kulle i den yttersta tiden ska vara högst bland bergen. Nu har vi ju i geografin fått lära oss att världens högsta berg heter Mount Everest och är 8848 meter högt. Det är betydligt högre än Mount Zion, Sions berg, som inte ens når upp till en tiondel av denna höjd över havet. Så vad är det egentligen som profeten menar? Är det så att kontinentalplattorna ska i den yttersta tiden ska skrönkla ihop sig så att Sions berg, Jerusalem, reser sig ytterligare 8000 meter uppåt? Och på det sättet blir det högsta av alla bergen. Och man kan fråga sig, till vilken nytta skulle detta ske? Krävs det för att profetian ska gå i uppfyllelse? För det finns människor som tror att denna profetia gäller det fysiska Sions berg eller det geografiska Jerusalem. Men visst är det märkligt att man inte ser hur denna profetia och alla de andra går i uppfyllelse i Nya testamentet. Låt oss till exempel tänka på det som står i Jesaja 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut och att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bred väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Vilken biblisk gestalt tänker ni på när ni hör dessa ord? Om berg och höjder som ska sänkas. Jo, visst är det Johannes döparen. Det gjorde också aposteln Matteus, när han i sitt evangelium tillämpade dessa ord på Johannes döparen. Han som skulle bereda väg för Jesus. Nu kan vi fråga oss, var det så att Johannes döparen körde omkring med en väldig schaktmaskin, en bulldozer, och slätade ut alla ojämnheter i geografin i det heliga landet? Vilket syfte hade det tjänat? Eller kan det möjligen vara så att dal och berg i denna profetia ska förstås bildligt. Att den talar om Johannes döparen, att den talar om Johannes döparen, det råder det ingen tvekan om. Det säger den helige ande själv i Nya testamentet. Och det är därmed bergsäkert. Men kan det vara så att det där med att bereda vägen för Jesus handlar om att bryta ner människors egna tankebyggnader och föreställningar? Att bryta ner deras egen rättfärdighet och fromhet, det som de förtröstade på? Kan det syfta på hur Johannes försökte få dem att se bort från sig själva i sitt sökande efter rättfärdighet och istället se på Guds lam? Det står vidare i Jesaja 40 att Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Om nu mänskliga tankebyggnader blir nedrivna, om den falska läran rivs undan av den sanna, den som förkunnades av Johannes döparen och Jesus själv, senare av hans apostlar, och som fortfarande förkunnas i världen, då kommer Herrens härlighet i dagen, när det inte längre skyms av den falska läran. Alla människor får se den, också de som tidigare satt fast i falska föreställningar och i avgudadyrkan. På detta sätt blir Sions berg allena rådande. Det blir det högsta berget, det som höjer sig över allt annat, allt det som har blivit nerrivet. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Dessa ord låter lite liknande som det vi läste i predikotexten. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Låt oss vandra i Herrens ljus, ska folken säga i den yttersta tiden. Det här påminner mig om något som står skrivet i Uppenbarelseboken kapitel 21. Där Johannes blev född upp på ett högt berg och där får se den heliga staden, det nya Jerusalem, lammets hustru, komma ner från himlen. Det är en väldig stad, lika lång som bred som hög, 12 000 stadier. Det vill säga en sida i denna kubformade stad är mer än 2 gånger så lång som Finlands längd. Från Utsjoki till Hangö. Vi förstår att någon sådan stad inte får plats i det geografiska Israel, som är ungefär lika stort som gamla Vasalän, dyden. Men Johannes skriver av denna stad: något tempel såg jag inte i staden. Det vill säga, det finns inget tempel på berget med Herrens hus längre. Inget fysiskt tempel i alla fall. För Herren, den, Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och folken ska vandra i dess ljus, står det i Uppenbarelseboken. Låt oss vandra i dess ljus, står det i vår predikotext i Jesaja. Men när sker detta? Eller har det redan skett? Detta fantastiska. Låt mig få läsa ett ord från Hebreerbrevet 12. Där skriver författaren till judar som har tagit emot Jesus, som har blivit kristna. Och han gör det i bilder av 2 berg. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, till flammande eld och töcken, mörker och storm, till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Det stod inte ut med det som befalldes. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Mose sade: jag är skräckslagen och darrar. Vilket berg är det han talar om? Det är Sinaiberg, budgivningens berg. Det syftar på Sinaiförbundet som i Hebreerbrevet sägs vara nära att försvinna. Brevets mottagare hade lämnat Sinai bakom sig. De hade nu kommit in i ett annat förbund, vi läser vidare dessa underbara ord i Hebreerbrevet 12. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare. Det var ju så det stod i Jesaja 2, att Herren skulle döma mellan hedna folken och kipa rätt för många folk. Och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Ni har kommit till Sions berg, det vill säga, ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. När Jesus kom till Kapernaum så kom Guds rike till Kapernaum. När vi kommer till Jesus så kommer vi till Sions berg. Dessa två förbund, lagens och nådens, utläggs av Paulus i Galaterbrevet. Han använder en annan bild, två kvinnor, Hagar och Sara, Abrahams hustrur. Hagar används som bild för Sinai, berget med eld och töcken. Hon födde sina barn till slaveri, underförstått, till ett liv under lagen. Paulus säger att detta motsvarar nuvarande Jerusalem, det vill säga Jerusalem på Paulus tid. Han gör inte lika stora affär av det geografiska Jerusalem som många kristna i vår tid gör. Utan Jerusalem på Paulus tid levde till största delen i slaveri. Vi läser ju i Johannesprologen. Han kom till sitt eget, det vill säga Jesus, men hans egna tog inte emot honom. Slavinnans söner fick inte ärva. Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Den fria hustrun föder barn till frihet. Det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder, säger Paulus. Det är samma sak som det står i Hebreerbrevet. På Sions berg samlas de fria barnen. Där är en församling av förstfödda. Sådana som har arvsrätt till välsignelsen. Och denna fria hustru föder sina barn till frihet. Det står så underbart i psalm 87. Han har grundat sin stad på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar, mest av alla Jakobs boningar. Härliga ting har sagts om dig, Guds stad, Sela. Jag ska räkna Rahab och Babel bland mina bekännare. Filistén och Tyros tillsammans med Kush. De är födda där, alltså i Sion. Om Sion ska det sägas, den och den är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folket ska han räkna så. De är födda där, Sela. Vi är födda i Guds kyrka av den fria hustrun, genom ord och sakrament som förvaltas i Guds församling. Vi som likt Egypten och Babel och Filisterna var fiender till Gud har nu blivit hans vänner. Kristendom handlar inte om geografiska platser. Det handlar inte om härkomst. Det som det gäller är om man har kommit till Sions berg, det verkliga himmelska Sions berg. Det högsta berget, det himmelska Jerusalem. Och det hade uppenbarligen Hebreerbrevets mottagare gjort. Eftersom det sägs om dem att de har kommit till Sions berg. De har blivit kristna. De hade sina namn skrivna i himlen, i livets bok. Detta tack vare Jesus, det nya förbundets medlare. Genom Jesus är vi också medborgare i Israel. Vi är redan inneboende i Jerusalem. Vi behöver inte resa till Israel för att få bo på Sions berg. Sions berg är där Jesus finns. Han är kung i Sion. Det himmelska Jerusalem har ännu inte kommit i all sin härlighet. Vi lever i den yttersta tiden. Men först på den yttersta dagen ska Jerusalem uppenbaras i all sin glans. Det är något vi ännu väntar på. Fram till dess är vi kallade att vandra i Herrens ljus i Sion. Det gör vi genom att fråga honom till råds och att ha hans ord som ledstjärna i våra liv. Amen. Låt oss be. Herre, håll oss kvar på Sions berg i ditt nådes förbund. Hjälp oss att vandra i ditt ords ljus, så att vi inte går vilse här i världen i denna yttersta tid. Hindra oss från att börja rådfråga andra rådgivare än din son. Ja, hjälp oss att fast tro på allt det som du har uppenbarat i ditt ord, ända tills den dag då ditt rike kommer i härlighet. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.